Varsågod, sitt ner. Det har varit en fantastisk uke för mig och Randi och alla barna våra så få komma hit. Och självklart också få ut i fjället och ut och gå på ski. Det är svårt att förklara hur mycket det betyder för en som bor i Moskva. Och där är av asfalt och betong och asfalt och betong och trafikkorkar dagen lång. Och komma hit någon dagar, det är verkligen förfriskande för själen, så vi är så tacknämliga att vi får komma hem till Uppdal och besöka er och självklart få vara med på konferensen också och se vad Gud gör här. Se inte minst alla ungdomar som är tänt i brand för Jesus och som vill tjäna han och som tror Gud för sina byer. Och de som kommer här för Uppdal tror Gud för Uppdal. Och det kommer att växa upp många starka tjänster här i menigheten. Det vet jag. Det har det gjort och det kommer det till att göra. Så fortsätt att ha konferenser, Gamorten. Det ligger över Uppdal här och ha konferenser. Jag tror Gud kommer att blåsa nytt liv på en del ting som blev gjort tidigare också. När tiden kommer så kommer det också till att komma tillbaka. För det är väldigt härligt med konferenser. Det är ingen som har sagt någon gång att man kan leva bara konferenser. Men konferenser är viktiga. Man behöver sådana topper av inspiration och påfyllning och inte minst fällskap med varandra. Så det har varit väldigt, väldigt härligt att vara här på Connect. Det är ju stadig Connect. Vi kallade inte Connect i gamla dagar då. Språket har sin utveckling. Jag lurte ju väldigt här de sista 2 åren. Nu har jag varit här i Uppdal att det är så mycket sjuka människor här. Överraskade mig lite i begynnelsen då. Det var så sjukt mycket folk på mötet igår. Jaha. Ja, det var helt sykt att vara uppe hos Amy igår kväll. Det var väldigt... Jag tycker att det var en så sykt bra konferens. Ja, det inte jag lurer lite av. Så lär man ju ettervärt. Det var inte sjukdom, men det var något annat. Så språk utvecklar sig. Det är klesmoten också. Jag har väl den enaste slipsen här. Sitter väl på mig idag, tänker jag. Är det ett slips i salen? Nej, det är inte det. I gamla dagar var det motsatt. Är det slöjfer? Vem är det som slöjfer här? Ja, Inge, bless you, min vän och broder. Nej då. Klä dig akkurat som det passar dig när du kommer på möte. Ja, men kom med hjärtat ditt, det är det som är viktigt. Så vi har jag och Randi, någon av er känner oss väldigt gott. Vi har ju släkt och mamma och pappa och syskon här och en del av er kommer ju från andra byar och ser oss för första gången, men vi är ju då missionärer i Moskva. Reste ut från menigheten här i 1996 på sommaren och har bott nu då i 19 år i Moskva och har fått uppleva fantastiska år där, växt i menigheten och på många måter, både i antal människor och så att arbetet stadigt blir bredare och djupare in i byn. Har haft en väldigt välsignad höst och vinter också i menigheten. Många människor som blir frälst och den kyrkan som vi köpte i 2006, den är nog så överfylld att vi vet inte vad vi ska göra. Vi har möter där i helgen, vi börjar på lördag morgon och så är det möter genom hela lördagen och genom hela söndagen i överallt där det går an att ha möter. Och vi har också efterhvert några möten på många andra städer runt omkring i Moskva också. Och vi hade en upptälling nå till jul om hur många möter vi har varje enaste helg. Och vi kom till att vi har 26 gudstjänster varje enaste helg. Enten i kyrka våre, eller att vi har dem på andra städer i Moskva. Byen är självklart stor, så det är mycket att ta av. Men det är också väldigt, väldigt moro och inspirerande att se att det kommer stå med folk och att russerna är öppna för evangeliet. Moskva är ju en sån by att det bor ju inte bara russer, det är en multikulturell by, så vi har också egna möter för kinesere, för malaysere, för vietnamesere, för usbekere, för tajiker, för armenere med tillhörande pastorer som betjänar dem. Och det har för oss varit en väldigt nyckel att kunna nå många människor att vi har möter på olika språk för att då känner de känner sig självklart välkomna och de känner att de träffar sina egna och det öppnar oss öppnar upp för att ta emot från Gud. Den delen av menigheten som växer mest nu, det är faktiskt ungdomsarbete. Vi har jag vet inte hur många vi har på ungdomsmöten nu, Randi, men vi har väl kanske en 700 ungdomar på ungdomsmöte och då går ju självklart inte alla ungdomarna på ungdomsmöte, en del går samman med föräldrarna också på andra möten och väldigt väldigt många av de ungdomarna kommer då från helt icke-kristen bakgrund och vet ingenting om menighet, om Gud, om kristenliv när de kommer men blir radikalt frälst, så vi lägger mycket arbete och vi lägger mycket vikt på ungdomsmötena och på ungdomsarbete och önskar verkligen att nå ut mer och mer med det också. Vi har två stora konferenser om året, en i april och en i november för ungdomar. Och det kan ju hända att någon av er har lust att komma dit också. Det är inte svårt att ordna tolkning till engelsk för att skaffa vänner där och se lite vad som sker inne i Ryssland. Moskva är ett spännande ställe att besöka. Vi hade ju då besök av Oppdal Gospelkor i november var det? Nej, december såklart. Oktober var det. Ja, okej. Ja, vem är det någon här från som var med in? Ja, där har vi. Ajajaj. Och det var så satt pris på. Det var så menigheten blev så begeistrad och koret verkligen betjente oss och det var väldigt moro att höra oss och alla uppdragningar snacka om hur de har blivit oss välsignade av att komma in i Moskva. Man måste resa lite. Vi har den möjligheten. Det är en gave som Gud har gett oss som vi ska ta vare på. Många av er har rest hit till konferensen och det kostar inte så väldigt mycket heller idag att resa. Det gör inte det. Men det kan vara väldigt väldigt berikande hvis man reiser till de rätta städerna för att träffa de rätta folka. Amen. Vad sa du? Ja, akkurat ja. Och vi hade i förra uke så hade vi konferenser för vi kallar det där för den äldre generation. Vi har ett eget arbete för bland dem så går som det koster alltså. Det alltså bestemödrarna blir frälst en mass verkligen i Moskva och de har sin egen konferens där är det fullt tryck och där var pappa inne och tarte. Ska vi ge pappa en stor klapp. Han var inne och preka för pensionisterna. Och menigheten älskar mamma och pappa alltså. Det är och du ser Ola Isol så Ola Isol Ola och Anna, så det var väldigt väldigt satt pris på, väldigt härliga möten när pappa var inne. Och han har ju så mycket att ge så det var väldigt väldigt moro. Vi har jag och Randi har ju också byggt oss hus sedan sist. Ett stort hus, ett gästehus för uppdalinger. Vi har ju tänkt på det i många år, men vi fick en möjlighet till att hänga oss på ett upplägg och har byggt ett hus lika utanför Moskva-gränsen. Stort hus på 3 etager där vi har plenty med gästerum, det är ingen spök till de som vill komma och hilsa på oss. Så det har varit moro för oss som familj, lite sån nystart och lite nya rum och lite nya naboer och så nu ska vi vinna de naboerna. Så jag har med norsk lax, jag har med böcker om Norge på russisk och någon choklad. Ja, men så ska vi dela ut det till naboerna våra. Och så ska vi se ska vi att vinna hjärtan deras och för Norge och för Jesus. Amen. Det är planen. Så det har varit väldigt 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 moro för familjen att kunna göra det. Ska vi gå in i Guds ord och kan du öppna med Matteus det 28:e kapitel. Idag så talar jag självklart till menigheten som är Oppdal Kristen Center, men jag talar också väldigt mycket till alla de ungdomar som är här på konferensen. Detta är ju då det sista mötet. Och jag ska snacka om en sak som har varit väldigt viktig för mig i mitt liv med Gud. Jag kommer att vittna en del för er idag. Det kan ju vara så att Bibeln är full av sanningar och en del av dem kan bli väldigt personlig för oss. Det sista Jesus säger till disciplinerna sina i följe Matteus evangelium det 28:e kapitel när han ger missionsbefalningen, han säger att de ska gå ut och göra alla folkeslag till discipler och lära dem att hålla allt jag har befallt er, så avslutas evangeliet med dessa orden Matteus 28:20 och se jag är med er alla dagar in till världens ände. Det slutter med et løfte. Han sier at jeg skal være med dere alle dager, sier han. Og det akkurat det løfte, det har du sikkert lest I Bibelen mange ganger, og det kan bli veldig selvfølgelig for oss. Ja, dette sa Jesus, det en del av evangeliet. Men for meg en av de store personlige åpenbaringene som har fulgt meg hele livet. Det noe jeg tenker på veldig, veldig ofte. Nå, før jeg gikk opp og preket, så tok jeg meg I det, for at jeg ofte siterer en del bibelord til meg selv før jeg går opp og forkynner Guds ord. Et av de ordene jeg veldig ofte siterer hva Gud sa til Josua. Vær frimodig og sterk, frykt ikke, og vær ikke redd, for Herren din Gud med deg I alt det du gjør. Og akkurat den, og jeg vil dele litt av hjertet mitt med deg, hvordan det har velsignet meg, for at Jesus sa alle dager, og det det som tingen, han sa ikke som oftest, for da hadde evangeliet blitt helt annerledes, han sa ikke for det meste, da hadde det vært et helt annet evangelie, sannheten og oppmuntringen ligger I uttrykket alle dager. Når jeg ble innsatt som ungdomspastor her I 1988, etter at jeg kom tilbake fra Bibelskolen, så bad eldsterådet for meg, de som da var i eldsterådet, de ba for meg oppe, det sikkert ingen av dere som husker det. Det var skikkelig kraftige oppvalgsbønner, de fleste av de la hendene på meg. Og den dagen, så en av de som var der var Eivind Isol, og han la hånda si på meg, og så profeterte han. Og så sa han så her, så sier Herren Matsora, hver gang du går opp for å forkynne Guds ord, kommer jeg til å være med deg. Og det har fulgt meg hele veien siden det møtet. Fordi Gud sa hver gang, hver eneste gang, ikke de fleste møtene, men hver gang du går opp for å forkynne Guds ord, så kommer jeg til å være med deg. Og jeg tok det løftet, jeg tok den profetien og trykket den inn I hjertet mitt og har bært den med meg. For slik Gud. Han sa alle dager, når det lett og når det vanskelig. Ibland så kan det være du går igjennom hele Tåredalen før møter når du skal forkynne Guds ord. Andre dager det som du seiler I medvind, men Gud lovte meg, jeg skal være med deg hver eneste gang. Om det blir en åpenbaring for deg I formiddag, så kommer du til å få en skatt som du kan ta med deg videre I livet. Og I Jakob det femte kapittel så taler Jakob om en av Bibelens helter som vi skal bruke som eksempel her I dag. Når jeg forkynner Guds ord så vil jeg försöka göra det så levande och förståeligt som möjligt. Därför så ska vi bruka en speciell man som exempel och det är profeten Elia. Och I Jakobs brev, det femte kapitlet så talar Jakob om Elia och han säger någonting som hjälper oss att bruka han som exempel. Hvis du läser med mig från det 16:e vers I kapitel 5 så säger Jakob: "Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra för att deras kan bli helbredet." Färdig människas bön har stor kraft och virkning. Och så önskar Jakob att illustrera detta för det han skrivit till alla oss andra. Och så snackar han om Elias I vers 17. Elias var ett människa under samma kår som vi. Si under samma kår som vi. Han bad inträngande om att det inte måtte regna och I 3 år och 6 månader regnade det icke på jorden och han bad igen och himlen gav regn och jorden bar sin gröde. Varför berättar Jakob om Elias? För att ta mode från oss, för att Elias han var så mäktig och han var så kraftig att han jag kan icke sammanligna mig med han. Nej, helt motsatt. Han berättar detta för att uppmuntra dig, för att si till dig att om Gud hörte Elias bönner så hör han dina också. Om Elias fick det bönnesvaret så får du också det bönnesvaret. Det det Jakob skriver om. Han skriver om Elias som då var en av de stora gudsmännene I det gamla testamentet som vi alla ser upp till, men så trekker han allikevel Elias ner på vårt nivå. Och han säger han var en man under samma kår som oss. Han var speciellt men han var också icke speciell. Han var speciell för han var kallad till ett speciellt uppdrag, men samtidigt den relation han hade med Gud kan också vi ha till Gud. Därför det Jakob brukar han som exempel och så han säger att en rättfärdig mans bön ett rättfärdig mans bön har stor virkning och kraft säger han. Akkurat som Elias han bad och Gud hörte han och när du ber så hör Gud dig. Som Gud var med Elias på samma måte vill han vara med dig också. Och därför så om du går med mig nu till första kungabok det 17 kapitel. Ska vi läsa lite grann om Elias. Jag plockar ut en 3-4 forskjellige situationer från Elias liv som är väldigt forskjellige och ska visa hur Gud var med han, hur Gud hjälpte han när allt var bra, när allt var vanskligt, när det skedde och när det skedde så var Gud där hela tiden för att hjälpa han. Och så ska vi bruka detta på ditt liv och på mitt liv att på samma måte, även om Elias levde ett annorledes liv än vad jag lever, men på samma måte som Gud lovade och vara med Elias. På samma måte har han lovt att vara med dig också. Första kungabok, det 17 kapitel. Här reser vi första gången om Elias. Han dyker upp i bibelhistorien i vers 1. Och till spitten Elias, en av den som var flyttet in i Gilead, sa till Akab, så sant Herren Israels Gud lever, han som jag tjänar, det ska i dessa år icke komma dugg eller regn utan efter mitt ord. Och så kom den hungersnöd över landet. Och här begynner historien om Elias. Det begynner en tid när det var nöd, när det var vanskelig runt omkring han. Och så står det från vers 2. Och Herrens ord kom till han och det löd så: gå härfra och ta vägen mot öst och göm dig vid bäcken Krit öst för Jordan. Du ska dricka av bäcken och jag befall ravnarna och ge dig mat. Så gick han och gjorde som Herren hade sagt. Han gick till bäcken Krit öst för Jordan och uppehöll sig där. Ravnarna kom till han med bröd och kött om morgonen och de kom med bröd och kött om kvällen. Och han drack av bäcken. Så begynner historien om Elias. Och det här är något som vi kan känna oss igen i allesammen. Och det är ganska enkelt det att det är vanskliga tider runt omkring oss. Det är inte slik som det ska vara. Och så är det så lätt att tänka att om det är sån runt omkring mig så blir det sån med mig också. Men det Jesus sa till disciplinerna, jag är med er, sa han. Gud älskar hela världen, men han är med dig som tillhör han på en annan måte. Och han har lovt att ta hand om dig i alla forskjellige situationer. Och jag och Randi och barna, vi har ju levt då i lite forskjellige kulturer och i lite forskjellige tider också i Ryssland. Och verkligen lärt oss att det spelar ingen roll hur tingene är runt omkring mig om jag sätter min tro till Gud. Och det är så lätt många gånger när ting blir vanskligt. Det är så lätt om man ser liksom på, ja nu är det harde tider för kristendomen i Norge. Ja det är det, men här kan det blomstra som bara det. Det finns ingenting som hindrar Gud och gör stora ting i ditt liv, i din menighet, var än du kommer fram. Du är mer än en del av en generell utveckling. Även om vi självklart det är också en del av sanningen, men troens ånd förstår detta. Akkurat som det var här med Elias, det var hungersnöd i hela landet, men du kan ta hand om mig. Och det gjorde Gud. Gud talte till han och han tog han då till en bäck och det rant vann där och så kom ravnene flyvende med kött och inte fisk, kött och bröd. Ja, men morgon och kväll så han fick något att spise. Och det här var ett mirakel. Ett hvordan Gud tog hand om han på ett mirakulöst vis och på samma måte kan Gud ta hand om dig fysisk. Han kan ta hand om dig andligt oavsett om det är törke runt omkring dig. Slik tänker en kristen som vandrar med Jesus. Visst du vi ska gå tillbaka till första kungabok, men låt mig läsa någonting till dig från Jeremias det 17 kapitel. Ett bibelvers där. För att i Ryssland nu så är det finansiella krisen. Det är ekonomisk kris i Ryssland. Jag vet inte om mycket du följer med på nyheterna, men på grund av konflikterna som är mellan Ryssland och västern och alla dessa sanktionerna som har ramat det ryska samhället och på grund av det stora fallet i oljeprisen så är ju då den ryska rubeln, valutan, den har fallit omtrent halvparten i förhåll till dollar och västlig valuta, som är en katastrof självklart för många ryssare. Många har lån i utländsk valuta, plötsligt är lånet dubbelt så stort och priserna går upp. opp og lønningene går går ikke opp og folk mister arbeidet sitt og det vanskelig inne I Russland I dag. Og når jeg ba for 2015 så kom det her ordet til meg. Kom som en traff meg som en mursten rett I brystet. Jeremia det 17. Kapittel og det 7. og 8. Vers. Velsignet en mann som stoler på Herren og lar Herren være sin tillit. Han skal bli like tre som plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Og så står det, det frykter ikke når heten kommer. Altid har det grønne blad. Det sørger ikke I tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. Og nå holder vi på å drukne menigheten I Moskva med dette ordet. Om det tørketid, så kan Gud allikevel ta hånd om deg. Vi kan ha vår beste tid nå I 2015, hvis det vanskelig I samfunnet. Om ting rystes, ja, så la det rystes, og så la Gud ryste folk til seg, til sitt rike. Den måten å tenke på veldig, veldig kristen. Jeg med deg alle dager inn til verdens ende. Se ikke bare rundt omkring. Se opp når ting vanskelig rundt omkring deg. Tro Gud for at du skal ha grønne blad og være fruktsom når det tørre år rundt omkring deg. Du mer enn en del av det samfunnet eller av det som skjer rundt omkring deg. Og alt Guds folk sa. Amen. Og så går vi tilbake til til første kongebok. Og der I det 17. Kapitlet, og der jo da Elias, og han får brød og vann, og selv om det tørke I landet, så strømmer denne bekken, og han har overflod. Men, så står det I vers 7, men da det var gått en tid, tørket bekken bort. Hvorfor det? Her gjør Gud et fantastisk mirakel for Elias, og det hungersnød I landet, og det tørke, og ikke noe vann, og han sitter der, og det står der vann I bekken, og så plutselig så tørker bekken. Hvorfor det? Hvorfor kunne ikke da Gud bare ha fortsatt å latt dette vannet strømme? Og vet du hva, jeg har ikke anelse hvorfor. Det, altså, tenk hvordan Elias kunne ha tenkt når bekken tørka. Ja, Jeg skjønte det hele tiden at egentlig så liker Gud ikke meg. Det var for godt for å være sant. Nå har Gud, nå har han hatt tid å tenke, og nå har han funnet virkelig hvem jeg Nå har han husket alle mine synder, og han skruer I en krana. Det nok velsignelse til Elias nå. Og Elias kunne ha hamnet I verdens fordømmelse og forkastelse og alt det. Ja, jeg skjønte. Jeg har sikkert gjort noe feil her ved bekken. Ja, i går kveld, jeg tenkte feil I går kveld. Nå straffer Gud meg, og vannet stopper. Men vet du hva? Elias hadde ikke gjort noe feil I hele tatt. Ikke sant? Ingen feil. Det var ikke noe problem. Gud hadde ikke plutselig noe imot Elias. Allikevel så stopper vannet. Men poenget om det vannet stopper, så kan Gud ta hånd om deg på en annen måte. Og det er det som skjer i den her historien. For da står det I vers 7, men det var gått en tid så tørket bekken bort. Og det står I vers 8, da kom Herrens ord til ham, og det lød så stå opp og gå til Sarepta, som hører til Sion, og bli der. Jeg har befalt en enke å gi deg mat. Og iblant det sånn at vi har en velsignelse. Vi opplever et mirakel. Kanskje det en person som betyr veldig, veldig mye for meg. Eller kanskje jeg har en veldig bra inntekt, eller noe som jeg liker å gjøre, som gir meg mye glede. Og så plutselig så stopper det. Og vi tenker, ja, men hvorfor gjør du det? Og jeg vet ikke, men jeg tenker sånn at iblant kanskje Gud stopper noe som betyr veldig, veldig mye for oss, for at vi igjen skal løpe til han. Kanskje du noen gang har blitt arbeidsledig og tenkte, hvorfor Gud har det skjedd? Ja, kanskje det var sånn at Gud han har planene klare hvordan skal han ta hånd om deg. Men iblant, når en velsignelse opphører, så løper vi til Gud og sier, Gud, hjelp meg. Og kanskje det det vi trenger mer enn noe. Jeg husker når jeg När jag bodde här i Uppdal så flyttade hit så hade jag gått på skola söfra och började ju då att studera i Trondheim och studerade väldigt väldigt länge. Jag husker en gång jag var på Fagerhus med mamma och pappa, vår far min han sa jag stod där och så sa han, min son Mats Ola sa han är en evig student. Han vill inte arbeta. Alltså jag studerade mer än mina sammanhängande till jag var 29 år och det var alltså slik var blev livet mitt där ett år avbräck där där jag jobbade och så militärtjänsten men då studerade jag också och så fram till jag var 29 år hade jag bara haft ett år med intäkt eller så har jag levt från hand till mun. Jag har lite tömmer och sålt ve och grejer för att hålla mig i livet men hade ju aldrig mycket pengar. Men när jag då var färdig med bibelskolan så blev jag ansatt här som ungdomspastor och var månad så fick jag lön. Kan tänka vara 29 år och för första gången var månad så kom det lön in på konto. Wow. Och jag köpte mig bil. Jag gifta mig. Jag byggde hus på Uppdal och hade det riktigt riktigt bra. Så sa Gud en dag, Mats Ola, flytt till Moskva. Och jag förstod med en gång att det betydde att min tid som lönsmottaker hastigt gick mot sin slut. Och för att Moskva kunde inte betala mig någon lön och heller inte Livets Ord som var ansvarig för arbetet kunde betala mig någon lön så i flera år så fick vi leva av det vänner självklart här i Uppdal också sände oss och var emotte och då kan man ju tänka Gud vad ska det inte gå framöver här i livet. Alltså, det ska ju inte gå från icke-lönsmottaget till lönsmottaget till icke-lönsmottaget. Det ska ju heller bli lönsförhöjelse, lönsreglering, eller vad säger man på norsk? Tariffavtaler. Oh. Men ibland är det så. Ibland så finns det en bäck där som du är väldigt glad i. Så bara stopp i bäcken. Och vad gör du då? Då går du in på lönnkammaren och så öppnar du Bibeln. Och så läser du och ser. Jag är med er alla dagar, inte världens ände. Livet är fullt av förändringar. Och varje eneste gång det är en förändring kan det komma något gott ut av det om du tar det riktigt. Om du löper till Gud och vet att han, Gud, du kan ta hand om mig. Och som var det för Elias här också. Gud sa han, gå till Sarepta. Och när han kom till byporten fick han se en enkel som gick och sanket ved. Och då gör Gud ett nytt under där i Sarepta med denna enkel. Som är större än det under som var vid bäcken Kir. För nu är det inte bara Elias som blir välsignad. Nu är det också andra människor som blir välsignade av den övernaturliga måten som Gud fortsatte och tog hand om han på. Hade den bäcken fortsatt så hade det hade varit väldigt bra men det hade inte varit så bra som det blev. Och så är det vi reagerar, så är det vi må reagera när plötsligt kanske du mister jobben sin eller kanske någon som betydde väldigt mycket för dig förlater dig. Kanske det sker något, du hade något, du hållit på något och det var så berikande för dig och så stoppar detta av en eller annan grund. Då är Gud med dig. Han har något nytt för dig. Då finns det en ny dörr som man kan öppna för dig. Då finns det nya människor. Då finns det en ny jobb. Jag läste för inte så länge sedan om Walt Disney. Walt Disney jobbade i en avis. Han var journalist och han fick sparken för han var för lite kreativ. Så gick han ut och startade sitt eget firma. Och gjorde det tämmelig bra. Och så kan det vara ibland. Om man har tron som på insidan. Om man vet att du är med mig alla dagar in till världens ände. Så om denna bäcken tar slut så finns det en annan bättre bäck någon annanstans. Amen. Så kan vi gå vidare. Så det var den andra. Det första var om hur Gud tog hand om han när det var hungersnöd runt omkring. Det andra är när bäcken törket så hade Gud ett annat under. Då flyttade han på Elias. Han fortsatte att ta hand om han, men på en annan måte. Vad det jag skulle säga om mig och Randi. När vi flyttade till Ryssland så under dessa åren vi inte hade någon lön. Vi manglade aldrig någonting. Vi hade allt vi behövde. Vi hade överflod. Vi samlade aldrig någonting när vi var där inne. Och så kom det en stund och så fick vi lön igen. Halleluja. Amen. Så nu har jag lön. Och och slika är det med Gud. Livet är fullt av förändringar. Och var eneste av dessa vägkryssen kan föra dig närmare Gud. Och kan föra dig från en välsignelse till en större. Amen. Då har vi då, och det 18 kapitlet, om vi ska gå dit. 18 kapitlet är ett av de store kapitlene i det gamle testamentet. Definitivt et av de mest kjente kapitlene. Her har du historien om Elias og konfrontasjonen med Baal-profetene på Karmelfjellet. Det her er et drama så dramatisk som bare Bibelen kan bli. Og vi skal ikke lese hele kapitlet. Jeg skal bare fortelle litt av bakgrunnen. Elias, han levde en tid i Israel når kongen var veldig, veldig ugudelig. Han heter Akab. Han var en avgudsdyrker, og kona var enda verre. Hun heter Jezebel. Hun var en heks, en riktig heks var hun. Drev med trolldom og du er ikke glad du ikke gift med Jezebel, kjære broder. Det skal jeg love deg. Og de hadde ledet hele folket bort fra Gud til å tilby Baal, en av avgudene som fantes i Kanaan. Og i denne tiden levde Elias, og hans hjerte brant for å vende Israels folk tilbake til Herren. Det var han ønsket, det var han ba om, det var det han forkynte. Og da var det sånn at Gud ledet Elias til å utfordre kongen til duell. Og han sa så her: du har ført folket til å tilbe Baal. Jeg tilber Herren. La oss samle hele Israels folk på Karmelfjellet. Og så tar du med deg alle Baal-profetene, og så skal jeg komme opp og representere Herren, og så skal vi ha en duell der oppe. Om det her står det i første kongebok, det 18. kapittel, og fra vers 19. Men send noen bud, det er Elias som sier til kong Ahab, og la hele Israel komme sammen til meg på Karmelfjellet, og likeså de 450 Baals profeter og de 400 Astartes profeter som eter vid Jezebels bord. Så sendte Akab bud omkring bland alle Israels barn, og han samlet profeterna på Karmelfjellet. Då trådde Elias fram för folket och sa: hvor länge vill dere halte till bägge sidor? Där som Herren är Gud så följ han, och där som Baal är det så följ han. Men folket svarte ham ikke et ord. Nå vil jeg at du forestiller deg sammen med meg hva som skjedde. Oppe på fjellet her. Hele Israels folk er der. 450 Baals profeter på en side, og Elias alene på den andre side. Og så bygger de da to offeraltere av stein, og så legger de en okse på hver av de altere. Og så avtaler de at først så skal Baals profetene be til Baal om at han skal sende ild fra himmelen og sette fyr på oksen, og så skal Elias be til Herren at han skal sende ild fra himmelen til å sette fyr på den oksen. Og den Gud som svarer med ild, han er Gud. Og alle sa: okej, enig, da kjører vi. Og så begynner da de 450 Baals-profetene å be til Baal om at han skal sende ild fra himmelen. Og nå er det viktig at du forstår at, altså, skal man forstå Bibelen, må man altså leve seg inn i historien. Elias var alene. Og her begynner da disse 400 Baal å rope til Baal og skrike om ild fra himmelen, og det skjer ingenting. Og så midt i dette så begynner Elias å erte dem. Jeg ser ingen ild. Her, hvordan er det med Baal? Baal, kanskje han er tunget. La oss rope litt høyere: Baal, Baal. Og hvis vi hadde vært der, så hadde vi sagt: Elias, stopp, det er ille nok. Du er alene, gi deg. Men han er helt ustoppelig, og han går på. Vi har jo en ganske snill oversettelse. Har han gått avsides, står det i vår Bibelen. Det Elias, så er han på do, sa han. Kanskje Baal er på do. Ja, men du må rope høyere: Baal, Baal. Og det står... Altså, det står om disse Baals-profetene, det står at de rispa seg med kniver så blodet spruta. Du kan lese hele kapitlet når du kom hjem før. Det her var ingen søndagsskolegutter. Det her var sånne, her, sånne filmer som ikke du skal se. Nå er det, og blod og sprut og 450 av dem. Og folket var på deres side. Og kongen var på deres side. Og Elia var alene. Og han oppfører seg som fullstendig, hva skal jeg si, totalt overfrimodig, går og erter dem: her er det ingenting, ja, Baal, Baal. Og så når de er helt utslitt midt på dagen, full av blod og greier, da er det Elias tur. Og han har jo overlevd så langt, det er jo et mirakel. Og så sier han, det første han sier: hent 4 krukker med vann og øs over mitt alter. Og hadde vi vært der, hadde vi sagt: nei, Elias, gi deg. Altså, ikke vann på, det blir bare vanskeligere. Altså, nå har vi muligheten å klare uavgjort her. Det veldig bra for deg, altså. Det liksom, så la oss gå for det nå. Litt mer defensiv taktikk her. Men så henter de og heller vann over alteret hans. Og når de gjort det en gang, så sier han, mer vann! Så sender han det tilbake, og de kommer tilbake andre gangen, og heller vann over alteret. Og tredje gangen sender han tilbake, det ikke nok, mer vann, og de kommer og heller så vannet flyter over, og det renner over ut fra alteret rundt omkring, og vi skjønner ikke, hvordan kan han oppføre seg sånn? Han alene. Men vet du hva det Svaret ganske enkelt. Dette en mann som midt i det Gud har kalt han å gjøre. Og der finnes det en styrke som større enn han selv. Dette ikke en hervann! Så sender han det tilbake, og de kommer tilbake andre gangen, og heller vann over alteret. Og tredje gangen sender han tilbake, det ikke nok, mer vann, og de kommer og heller så vannet flyter over, og det renner over ut fra den djervheten som du ser i Elias liv. Og jeg vet akkurat hvordan dette Jeg kan identifisere meg med Elias. Jeg vet hva Bibelen snakker om. Mitt liv har på ingen måte vært like dramatisk som det var for Elias. Men jeg kjenner meg igjen i dette. Jeg vet akkurat hvordan jeg følte meg når jeg kom hjem fra andre året på Bibelskolen. Kom hit i Oppdal. Menigheten her i Oppdal, den ikke veldig stor. Oppdal ikke så veldig, veldig stor sted. Men den gangen og fortsatt var menigheten veldig, veldig innflytelsesrik. Oppdal Kristne Senter var et av sentrene for den karismatiske vekkelsen i Norge. Og folk kom til konferansene våre. De kom fra hele landet, lutheranere, metodister, baptister, kom for å bli fylt med Helligånd her i Oppdal, kom fra Sverige, fra Danmark, fra Finland til konferansene våre. Og pastoren i menigheten her var en av de største åndelige autoritetene i Norge. Og når jeg kom hjem fra Bibelskolen, så bare noen dager, en uke før jeg sluttet andre året, så sluttet pastoren her i en ganske tragisk situasjon. Og menigheten var uten pastor, og jeg kom hjem her. Og jeg husker eldsterådet da var samlet. Jeg husker pastor Hans da, han så på meg og sa, ja, vi har ingen pastor, sa, men vi har Mats Ola. Og jeg tenkte, Herren velsigne dere, det var. Jeg var bare en bibelskoleelev. Jeg hadde aldri vært noen tjeneste eller noen ting, eller forkynt, eller jeg hadde bare vært med i menigheten. Og så sa han, ja, Mats Ola, nå må du ta over den åndelige ledelsen av menigheten her. Og jeg kjente meg så utrolig liten. Altså, for dette var liksom det her, dette var ikke bare menighet, altså, dette var Oppdal Kristne Senter. Altså, mange så på den her menigheten fra landet. Og jeg husker første søndagen som jeg skulle preke, jeg kom på møte, og jeg var så nervøs. Jeg tenkte, kanskje ingen kommer, tenkte jeg det. Men det kom jo noen stakkars sjeler da, til møte. Og jeg husker jeg sto der nede, og de sang, jeg tenkte, syng lenge nå, lenge, syng. Og jeg tenkte, hvordan skal dette gå? Men det ungdommer, når jeg kom opp hit og stilte meg bak her, da kjente jeg meg akkurat som Elias måtte ha kjent seg den dagen. Plutselig var jeg ikke redd for noen ting. Plutselig kjente jeg meg frimodig. Jeg forkynte Guds ord, og jeg synes selv det var kjempebra. Jeg helt sikker på at ingen synes det var så bra som jeg når jeg var på det møtet. Men, nei, jeg overdriver litt nå. Men den opplevelsen, jeg med deg alle dager inntil verdens ende. Om Gud kaller deg til noen ting, kommer han gi deg styrken til å gjøre det. Når Gud ber deg om å gjøre noe, så det alltid sånn at du ikke i stand til å gjøre det selv. Det ikke feil. Det tvert imot bra å kjenne seg liten innenfor en oppgave. Det står i, Jakob skriver om det, at Gud gir den ydmyke nåde. Å være ydmyk på den måten at man kjenner seg, for liten, at man kjenner seg uerfaring, at man ikke kjenner seg dyktig nok. Det bare et bra utgangspunkt. Problemet om du ikke går. Problemet är om Elias hade blivit hemme och sagt jag kan inte göra det med 450 och kungen hejer på dem här. Detta går inte. Men så länge han mötte upp på fjället så var Gud där med den styrkan han hade. På samma måte kommer han till att vara med dig också. Vad än han ber dig att göra, vilka dörrar han än öppnar för dig, vad än han kallar dig till att göra, så när den dagen kommer, när styrken krävs, så kommer också den till att vara där. Det är det löfte han gav disciplinerna. Det är det löfte han gav oss. Se, jag är med er alla dagar in till världens ände. För när jag var inne i Ryssland då, i först ett år och två år, tanken var att jag och Randi skulle vara där i 9 månader och så kom jag hem igen. Och så blev det ju inte. Men efter 1,5 år, första pastorn i menigheten måste han hette Christian Åkjell. Och menigheten där, det var ju då Livets Ord 2, det var ju alltså, kan du säga, huvudmenigheten till Livets Ord i ett stort nätverk av menigheter i Ryssland. Och efter 1,5 år så var jag och Christian ute och spelade squash sammen och så säger han så här att ja, man tror att jag ska flytta hem till Sverige igen för att hålla på till med mission. Och jag snackade med pastor Ulf och frågade här om du vill ta över här inne. Och jag tänkte, ja Herren, bevara det. Och hur ska det gå? Och igen så kände jag mig så otroligt liten. Ett nytt land, nytt språk, nytt folk, en national menighet med inflytelse över hela landet. Men så har det varit många gånger. Och slik är det att leva med Gud. Detta äventyr, kalle, är alltid större än dig själv. Uppgiften är alltid större. Men slik är det, och då vet du det att det är bara med Guds hjälp jag kan klara detta. Och det sätter dig i en välsignad situation när du blir avhängig av Gud. Och du vet att hvis inte du hjälper mig Herre så går inte detta. Slik må det ha varit för Elias när han såg disse 450, alltså blodsprutande, de har säkert bein i näsa och öra. Tänk dig alltså, dessa balprofeterna, hur de må ha sett ut. Och han var där alene, och han lika bara känner han frimodigheten pulserar genom sig. Det löfte gäller till alla oss. Det gäller till alla kristna. Så länge vi är här på jorden. Jag är med dere alla dagar. Om du är villig till att gå, om du är villig till att säga ja, kommer han till att ge dig styrken som du behöver. Och allt Guds folk sa. Amen. Och så ska vi börja runda av här. Vi ska ta med en ting till slut. Och det är det som sker i det nästa kapitlet. För plötsligt kapitel 19 i första kungabok så är situationen helt annorledes. Det är lika efterpå att Elias har vunnit för att... Jag sa kanske inte det, men historien går ju där slik att när Elias då ber Gud sänd ild från himlen, så faller ild från himlen. Hon förtärer oxen, vede, vannet, själva altaret, allt bränner upp och hela folket säger Herren är Gud, Herren är Gud. Amen. Slik var Gud med Elias den dagen. Men nästa dag, när då dronninga häxa Jezebel, som inte var med på fjället, när hon får höra bära, så svärger hon att hon ska drepa Elias. Och då sker det någonting med profeten som är fullständigt överraskande för oss. Det 19 kapitlet, första kungabok 19 och från det tredje verset. Då blev Elias rädd. Han gjorde sig i stand och drog av sted för att berge livet. Och han kom till Beersheba som hörde till Juda. Där lot han tjänstegutten sin bli tillbaka. Själv gick han en dagsreise ut i örkenen. Och där satte han sig under en gyvelbusk. Och han önskade sig döden och sa, det är nog, ta mitt liv Herre. För jag är icke bättre än mina fedre. Lite resa, hvis du kan komma upp och ta piano här. Och... vad är det som sker? Vad skedde här? Är inte Elias superman? Är inte han den ustoppelig på fjället här med alla dessa balsprofeterna? Och så hör han en häxa här säga att jag ska drepa dig. Och så blir han livrädd. Han rymmer genom halva landet ut i örkenen, sätter sig under en busk och vill dö. Vad skedde här? Han var en man under samma kår som du och jag. Ibland så upplever vi det att angrepp kommer, att ting sker, och kan ske väldigt plötsligt. Och så kan vi föla att vanskligheterna kan overvelde oss. Han var ingen supermann. Han var en troende. Men Elias, altså, Elias har jo gått på bibelskole. Han var jo profet. Han burde jo vite. Han visste jo hva man skulle gjøre. Når det kommer, når Jezebels ånd angriper, hva skal man gjøre da? Jo, man skal binde den i Jesu navn. Ikke sant, det som går på bibelskole? Ja, stå imot i tro, ikke sant? Og han bare faller ned. Og så sier han, jeg ønsker at det var død. Hvorfor står det her i Bibelen? For at når det skjer med deg og meg, at vi skal lese det her og forstå at Gud var med han denne dagen også. At når alt var vanskelig, så var Gud med han for å hjelpe han. Og at svakhet er ikke det samme som forkastelse. Når Elias, som burde være så sterk, opplever at han er svak, så støter ikke Gud han bort for det. Sier, nei, men det her går ikke. Jeg er så skuffet på deg, Elias. Men han sier ikke det. Når han sitter der under busken og bare ønsker at han vil ikke leve lenger, han sier, jeg ikke bedre enn mine fedre, så står det i vers 5. Så la han seg ned og sovne under gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa, stå opp og et. Da han så opp, fikk han se ved hodet hans lå det en kake stekt på hete steiner, og det sto en krukke med vann, og han åt og drakk. Och la sig ner igen. Men Herrens engel kom igen andra gången och rörte vid han och sa, stå på et. Eller så blir vägen för lång för dig. Då stod han upp och åt och drack. Och styrket vid denna maten gick han 40 dagar och 40 nätter till han kom till Guds berg, Horeb. Att när Elias är så svag att han själv inte ber slik han skulle be. När han inte kommer till Gud, så kommer Gud till han. Så rör han mig och säger, Elias, vi är inte färdiga än. Livet är inte över än, Elias. Det finns fortsatt det du ska salve. Det finns fortsatt slag du ska kämpa. Det finns fortsatt preken du ska hålla, Elias. Kom igen, så säger jag. Men jag känner bara detta mörke över mig. För det som skedde här, det var inte bara en naturlig trussel. Alltså, damen var en häx. Det här har också med ett andligt angrepp, demoniskt angrepp av mörke som bara fallt över profeten och tog han på sänga på en måte och övermannade han. Men Gud dömer han inte. Gud kommer till han för att hjälpa han. Han säger inte Elias, du aner inte vad änglen säger om dig nu. Han säger Elias, stå upp, och så har han vann och bröd. Den helige ånd och Guds ord. Säger han, spis, drick. Ta till dig. Här har jag av min ånd. Här har jag av mitt ord till dig. Och han spiser och han dricker. Men så lägger han sig ner igen. Men så, det står i Bibeln för att uppmuntra. Där kommer Gud tillbaka en andra gång. Full av nåde. Full av kärlighet. För att hjälpa honom upp. Och så har han mer bröd. Mer bröd och mer vann. Mer av Guds ord. Mer av den helige ånd. Allt vad Elias trängte i denna situationen. Och så tar han det till sig. Och så känner han att styrken kommer tillbaka. Så känner han, Jezebel ska icke få sista ord i mitt liv. Det ska icke sluta här under denna gyvelbusken. Vad Jezebel är vant. Och så står han, så känner han sig. Styrke kommer, och så går han i 40 dagar till Horeb. Och där väntar Herren på Elias. Och ett av de mäktigaste möter som Bibeln beskriver mellan Gud och människor sker vid det fjället. Och Elias är tillbaka igen och har en fantastisk tid föran sig när han fullförer allt det han var kallt till att göra. Och se, jag är med dig alla dagar. Och så de dagarna då du burde ha varit starkare än du egentligen är. Och så de dagarna när du känner att du har inte styrke till att göra det du skulle göra en gång. Så är Gud där. Elias måste självklart välja och spise och dricka. Han kunde ha sagt nej och då hade han dött under busken. Men Gud var där med det han trängte. Och Gud sänder till dig och till mig. Han sänder sitt ord. På en eller annan måte kommer det till oss. På en eller annan måte finns den helige ånd där. Finns människor som vill hjälpa oss. Finns de som vill stå samman med oss. Om vi säger ja Gud, jag bestämmer mig här. Det ska inte sluta under busken. fyll mig igen med din ånd. Så har han vann och bröd. Han har ånd och ord att ge till oss. Och ibland i ett ögonblick, ibland lite till lite, så känner vi att styrken kommer tillbaka. För han lovade att vara med mig alla dagar. Åren in i Ryssland har varit fantastiska, men det har också varit mörke. Så djup som mörke bara kan bli enkelte dagar. För allt jag har fokuserat på var att klara mig till nästa dag. Men det finns ibland så kan ting komma över. Vi vet inte kanske vad det är ibland, var det kommer ifrån. Men Gud har alltid varit där med sitt ord och med sin ond. Och så känner du att det kommer tillbaka. Herren tar mig igenom. Och du vet att det var bara på grund av han. Han kom till mig. Det var inte för att jag var så hjältemodig. Nej, när jag var svag så var han där. Så sparkar han på sin. Kom igen Mats Ola, kom igen. Ho, färdig igen då. Upp igen. Så kommer styrken tillbaka. Så kommer möte med Gud tillbaka. Och du vet, allt jag är och allt jag har, det har jag på grund av Jesus Kristus. Han är trofast när vi är trolösa. Och han sa till disciplinerna de sista orden i följe Matteus. Och se, jag är med er. Verka rädd. Verka rädd för Jezebel. Verka rädd för Balsprofeterna. Verka rädd för mörker. För jag är med dig. Och jag, så länge ditt hjärta vänt mot dig, ska jag ta dig igenom igen och igen och igen. Till allt är fullfört som du ska göra. Och allt Guds folk sa. Amen. Halleluja. Låt oss ge Herren en klapp på för. Amen. Låt oss tacka han för det han är.